Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag hatade när jag var ung och sa, men du har inte tillräckligt mycket erfarenhet och sådär. Hatade när folk sa det. Men det var bara för att jag inte hade någon. Nu när jag kommit upp i åldern syns jag, de äldre hade oftast rätt liksom.
Värvet.
Det är tyvärr inte så ofta det går ett sus genom mitt Instagram-flöde. Men när jag en sen fredag eftermiddag för drygt en vecka sedan la upp en bild på dagens gäst, ja då gjorde det banne mig det. För Kim Källström är älskad. När han kom tillbaka till Sverige från Grasshoppers i Schweiz för att spela i Djurgården så möttes han på Arlanda av hundratals fans. Och väl på planen hade fansen byggt något slags tifo med 2 stycken säkert 10, kanske 12 meter höga porträtt av honom och Andreas Isaksson som han också haft som bäste vän i svenska fotbollslandslaget. Det landslag som Källström lämnade i somras efter 120 matcher eller något. Och jag antar att hans popularitet inte bara handlar om att han är en fantastisk spelare, en av de bästa i modern tid i Sverige, utan även för att han faktiskt verkar vara en bra person. Och nu är det ju så här att du lyssnar på Värvet. Det här är ingen sportpodd. Så idag ska du förhoppningsvis få lära känna personen Kim Källström, snarare än fotbollsspelaren, lite bättre. Jag fick göra det i alla fall och jag tyckte oerhört mycket om det här samtalet som alltså heter Värvet avsnitt 277. Det produceras av Klara Wallin, presenteras i samarbete med Acast och jag som pratar heter Kristoffer Triumph. Här är han, Kim Källström, varsågoda. mår du?
Jättebra. Jättebra. Jag är lite trött. Jag satt uppe länge och kollade på NFL-draften i natt.
Aha, okej.
Okay. Så det är mitt ett nytt intresse jag har. Amerikansk fotboll. Så det är lite trött. Vi spelade match igår också. Så, men det är alltid svårt att sova efter match. Så att, men vi vann så att jag var mycket bra. Det är ju en sliv eller nu under säsong är det sådär. När man vinner så är allting underbart och sådär. Och när vi förlorar så är allting kolsvart. Liksom, så att man lever ju mycket i... Ja, men man lever lite så som förra senaste matchen var. Eller resultatet som i senaste matchen var.
Mm. Hur är det med det där? Jag hörde Christian Lok säga att när han gjorde Sen kväll med Lok så först, liksom, första säsongerna då gick han ut och festade för att han hade så mycket energi. Ja. Liksom. Och sen så kom han på någonstans att men, jag mår inte bra av det här. Ja. Så då började han ta han tog dit en massör istället. Ja. Så han fick massage en timme efter. Hur ser liksom nedvarvningen ut för dig?
Ja, det är svårt att komma ner i varv. Man är oftast väldigt trött efter match, men det är mycket, liksom, mycket känslor i kroppen och mycket funderingar i huvudet. Och så där, så att det är svårt. Man hamnar ibland i någon form av så här, dvala, apatisk tillstånd tycker jag. Man är jättetrött, men man har svårt att sova. Så att, det blir ofta så här man kollar på någon serie eller kollar på ett NFL-draften eller något sånt där bara för att ja, men liksom så här, på något sätt försöka vinna så man kan somna liksom. Ofta så somnar man in på något sätt under det hela, men ja, det är speciellt framförallt om man spelar sena kvällsmatcher så är det ju svårt att varva ner, så det är mycket känsla och kroppen är ju liksom upp i varv så att säga.
Du dricker aldrig en bärs?
Jo, absolut. Ja. Det är en bra lösning.
Ja, gjorde du det igår?
Ja, gjorde vi. Hade vi vunnit. Spelade vi lite plump och tog en bärs. Vad fint.
Vad är plump?
Plump är ju det här ett kortspel. Okay. När man ska säga hur många stick man tar, så att det är kul. Det är mycket av det också som gör att det är kul att vara hemma och spela i Sverige än att man har en alltså mycket roligare socialt än vad det är. Utomlands har det varit jättebra också, men det är ändå skillnad när det är i Sverige och det är på svenska och ja, man får en helt annan ja, men kemi med sina lagkompisar.
Vad heter plump på franska?
Le plump. Nej, jag vet inte om det finns alltså.
Hur många resdagar om året har du snittat de senaste 15 åren skulle du säga?
Oh, det är ganska mycket.
Det är det va?
Det är ganska mycket.
250?
Ja, kanske. Svårt måste jag så här höfta. Jag och Andres Isaksson räknade någon gång ungefär hur mycket bara på liksom lite på en höft så där, hur mycket tid vi hade de facto spenderat på landslaget eller i landslaget, och vi kommer fram till att det var ju också en ganska frisk höftning så där, men vi var ju bra bit över ett år liksom vi hade varit borta så där, så att det kan nog stämma, så att det blir en del. Det beror lite på också, jag har ju bott i Frankrike och Ryssland där bor man ofta på hotell innan match och så där, och reser dagen innan och så där. När vi spelade i Schweiz sista året då är det så litet land så då behöver man inte åka dagen innan. Liksom. Så att det klipper ju bort rätt mycket restid, vilket gör att man fick enormt mycket mer tid hemma med familjen, vilket var väldigt behagligt.
Ja, just det. Jag har lyssnat på ett par andra intervjuer med dig nu och du har pratat mycket om vikten om att hamna på en bra utländsk liga när man tar det steget så att säga. Men det där har jag liksom inte tänkt på. Holland också bra, litet land.
Ja, nej, visst, det är ju England, det är också bra för där har man ju en annan mentalitet så. Där är man inte så sugen på, inte alla lag i alla fall, men att vara på hotell och sådär innan match. Så att, som när jag kom till Frankrike, då spelade vi oftast klockan 8 på lördagar. Och när vi spelade hemma då samlades vi klockan 10 på fredagen. Och så tränade vi och så var vi på hotell hela fredag eftermiddag och hela fredag kväll. Och så hela lördagen. Mm. Och så var man hemma vid midnatt på söndag. Liksom. Då blir det blir ganska mycket tid för att spela en och en halv timme fotboll. Och då var jag ung så det spelade inte så stor roll. Liksom. Men ju äldre man blir så tror jag att det är det som börjar göra att det blir tuffare och tuffare liksom, och hålla motivationen om man säger så. För att ja, man har ju fru och familj och sådär. Så att hade det bara varit att spela en och en halv timme fotboll i veckan liksom, då hade det nog varit annorlunda. Men just det där, det är så himla mycket mer än att bara göra matcherna liksom.
Om du vill svara nu när frågan ringer så går det jättebra.
Nej, det är okej. Det är okej. Det är kanske inte så bra att säga det i en podcast, jag inte svara. Men nej, det är inte, jag tar det sen.
Undrar om var du är, tror du? Du har inte sagt att du ska till Värvet.
Nej, jo, det har jag sagt. Ja. Men hon är i Schweiz, så att det är okej.
Mm.
Ja. Så det är kaos i Schweiz, ja.
tar hand om flytten eller?
Ja, exakt. Barnen behöver gå klart lite i skolan och så där innan vi flyttar hit. Så att, det blev lite snabbt påtänkt att vi skulle till Stockholm. Så att, det brukar ta sin lilla tid innan man får över familj och sådär.
Okej. Så här är det ju med mig att nu känner inte du till mig sen tidigare, men jag är ju ingen utpräglad fotbollssupporter. Jag har trots allt myntat uttrycket livet är för kort för sport. Misstänker att du inte håller med. Kort anekdot på ämnet är att jag en gång träffade en kille på krogen som presenterade sig som Olof en gång, och då frågade jag vad han jobbar med, och så sa han att han spelade fotboll. Jo, men vad jobbar du med? Frågar jag. Nej, alltså jag bor i London och spelar fotboll. Han heter Melberg. Ja. Mm. Ja, men nu när jag sitter här med en människa som har ägnat hela sitt liv åt någonting som jag inte riktigt förstår. Kan inte du hisspitcha fotboll för mig?
Ja, fotboll är ju... För mig är det mycket gemenskap. Att man, ja, men gemenskapen, att man gör någonting i ett lag med sina, ja, med sina vänner och... Man förbereder sig, man kämpar tillsammans, man sliter tillsammans, man har det bra stunder, dåliga stunder, eller vinner och förlorar tillsammans. Men just den här lagkänslan och gemenskapen tror jag är det som jag uppskattar allra mest. Sen gillar jag också enkelheten i fotboll. Att visst, man kan liksom lira med kompisar lite sådär och bara lägga ut två stenar som stolpar liksom och köra. Man behöver egentligen bara en boll och lite yta så kan man köra. Jag spelade hockey och sådär när jag var ung och så, men tyckte det blev... Alltså jag tyckte det var superkul, men det var komplicerat liksom. Det var mycket grejer och det var det tog mycket tid.
Man var byta hela tiden.
Ja, men exakt, och det skulle liksom ha med sig massa grejer och så där, och det var jobbigt och liksom, det var inte så att man bara tog cykeln till träningen liksom.
Det här är kanske en lite töntig fråga, men när man byter klubb liksom, nu spelar du i Frankrike som så ung, och jag antar att din franska är rätt okej.
Ja, den funkar. Jag var ju länge i Frankrike, 8,5 år, så att franskan tycker jag sitter.
Mm. Men lite senare i livet så var du i Ryssland. Ja. Får du lära dig språket genom klubb? Alltså hur sköts det där?
Det är lite olika beroende på vilken klubb man är i. När jag kom till Frankrike så då gick jag på franska lektioner. Jag hade en del tid över liksom på eftermiddagarna och sådär, och hade ingen familj och så riktigt på den tiden. Så... Plus att vi var i laget, det var två andra killar som inte är utlänningar också, som pratade engelska och sådär. Men alla andra pratade franska, och jag var en del av Frankrike som, den var inte så internationell kan man säga. Så pratade man inte franska där så var man ju helt offside. Så att, då la jag ner mycket tid på det och lärde mig franska. Sen i Ryssland var det annorlunda, för där var det så extremt internationellt, så där behövde man egentligen inte lära sig ryska, utan man klarade sig bra på engelska i de kretsarna vi rörde oss, plus att vi hade tolkar hela tiden i laget och sådär. Så. Men jag har ju hört av andra spelare att på vissa ställen är det ju krav liksom, att man går på språklektioner. Så där, så att man, jag tror också, som i Frankrike, lär du inte franska där så blir det inte jävla roligt. Alltså. Du hamnar ju helt utanför hela systemet på något sätt. Så att, där kändes det helt naturligt att lära sig det. Så att, och det har haft mycket, mycket glädje i så här i efteråt också. Jag tror jag kommer mycket glädje av att kunna mer än svenska och engelska när jag, under resten av mitt liv också.
Vad ska du använda franskan till resten av livet då?
Jag vet inte, det får vi se. Men känslan är ändå, när man har bott utomlands i många år, att det är en bra grej. Jag har sett att det finns en värld utanför Sverige, och sett olika kulturer, träffa mycket människor så här, och då kunna ha ett tillspråk liksom, för allting kommer ner till kommunikationen till slut liksom. Det är jättekul att vara på massa ställen i världen, men kan man inte kommunicera med folk så blir det rätt platt till slut. Så att jag hoppas att jag ska kunna utnyttja det så mycket som möjligt, kanske lära mig, eller jag ångrar att jag inte lärde mig spanska när jag bodde i Ryssland, för vi hade väldigt mycket spansktalande i laget. Och i och med att det är ganska uppdelat sådär, att utlänningarna hänger med utlänningarna och ryssarna med ryssarna, så hängde jag mycket med spanjorer och sydamerikaner och sådär. Men ja, jag fattade en del, och så skulle jag precis börja lära mig, men då drog vi till England, så att, då dog det ut lite. Men det är kanske något jag tänker ta upp sådär, och lära mig spanska också.
Och nu då? Alltså, nu blir Stockholm din bas, eller er bas?
Ja, det var inte riktigt planerat kan man säga. Vi hade tänkt liksom att flytta till Göteborg, för det är väl ändå på något sätt hemma. Mm. Och vi hade förberett allting där med boende och lite sådär. Och jag tror också att jag förberett mentalt att vi skulle till Göteborg. Men så fick vi liksom den här, dök upp det här med att kanske flytta hem och spela i Djurgården igen. Och då när man börjar fundera på det, det är kul att bo i Stockholm också. Stockholm är en fantastisk stad. Och, ja, både jag och min fru blev lite så här, vi kanske ska prova det ändå liksom. Och ja, vi kan på något sätt ta det på vägen hem på något sätt. Så det är så där, så, ja, det blev en liten höftning kan man säga från början. Men ju mer tiden går, ju bättre känns beslutet. Och det är verkligen, ja, det är verkligen kul att vara hemma och spela i Allsvenskan, och det är kul att spela i Djurgården, men det är också väldigt härligt att bo i Stockholm. Så vi får väl se det, man känner lite att det kanske är så att vi blir kvar här. Jag kan ju se den möjligheten, men ja, jag tror inte jag skulle bo från början, så man skulle aldrig säga aldrig egentligen.
Men din stora tjej ska börja plugget nu i höst eller
ettan? Ja, exakt, hon börjar, exakt, ska börja ettan.
Och då blir det ju här.
Ja, det blir ju här, så att ja, vi ser, men de ungarna är vana att flytta också, så att jag tror inte att de har nog inte så ont av det än så länge.
Nej, men det där är en fråga som jag liksom är jävligt nyfiken på. Vad gör det med en familj att flacka runt så mycket? Jag menar, du har ju berättat i andra intervjuer och i ditt sommarprat också om hur liksom, ja, men hur det beslutet som ändå får ganska stora konsekvenser bakom dig så att säga. Alltså hur det kan fattas på en halvtimme. Så här, älskling, vi ska flytta till England nu.
Ja, nej, det... Jag tror att det svetsar oss samman, för att vi får uppleva väldigt mycket saker tillsammans, och man får göra mycket roligt, men det är också såklart vissa stunder när det är lite jobbigt så där. Det är mycket roddande och ordnande och sådär, så att jag tror det svetsar oss samman, och jag vill tro att för mina barn är det härligt att ha och fått sett att det finns något som är större än Sverige. De vet att det finns olika språk, olika kulturer och sådär. Sen så får man ju såklart vara lyhörd. Liksom. Man kan ju inte flacka runt för mycket. Någon form av hemmakänsla måste de ju få såklart. Men alltså, de är ju väldigt anpassningsbara och det funkar väldigt bra var de än kommer, tycker jag. Så att,
hur är deras franska?
Nej, franska, de är bra på engelska. De har gått på internationella skolor hela tiden. Så att jag är en dotter som är född i Frankrike. Hon tycker väl att de pratar franska, men det är mest ljud tror jag som kommer ut. Den är yngsta för det i Ryssland, så att hon har ingen koppling alls till Frankrike.
Nej, men det var ändå i Schweiz nu senast. Ja. Jag tänker att,
men... Vi var i tyska delen, så att okay. Nej, den äldsta pratar helt plötsligt rätt bra tyska. Det kommer ibland sådär liksom, men jag tror också att man öppnar ju såklart hjärnan lite för språk och sådär när man är van att prata olika språk, och de förstår att ja, i deras klass i skolan går det ju barn från alla världens hörn liksom, så att jag vill tro att det är en fördel att fördel får dem. Jag tror ändå att vi har blivit väldigt stark som familj liksom, för att vi är ju lite på vift tillsammans.
I ditt sommarprat så pratar du lite om din fru, att hon på något sätt har lyckats utbilda sig och så vidare fastän liksom hon har levt med dig. Känner du att du står i skuld till henne på något sätt?
Ja. Det skulle jag nog säga. Eller skuld är väl, det är kanske ett lite väl negativt laddat ord skulle jag säga, men jag känner en enorm respekt, och jag känner en tacksamhet till henne för att hon har valt att stå tillbaka i sitt, som man säger, yrkesliv för att jag ska kunna göra det jag tycker är roligt. Samtidigt så vet jag att alltså, jag lurar ju inte med henne. Hon visste vad hon gav sig in på såklart. Så att det, och jag vet att hon har upplevt massa roliga grejer också. Liksom. Vi har haft ett väldigt kul liv tillsammans så här långt. Men jag ser ju ändå att hon har gjort enorma uppoffringar för att jag ska kunna spela fotboll och för att vi ska kunna vara tillsammans. Så att,
jag antar att det lite grann har varit en ekonomisk kalkyl också.
Så är det ju. Det är klart att det inte har varit dåligt negativt. Och, alltså... Det finns ju många fördelar med att spela fotboll. Det finns en baksida också, men en stor fördel är såklart det ekonomiska. Och det är ju också en sak som man är väldigt tacksam för, att man har kunnat kanske förhoppningsvis trygga sin framtid ekonomiskt. Men för att komma tillbaka till min fru, så jag ska nog säga att jag har mer enorm respekt för det och enorm tacksamhet än jag säger att jag står i skuld. Men jag förstår att hon har gjort många uppoffringar för att vi ska kunna ha en familj.
För ni har varit tillsammans länge?
Ja, jättelänge. Ja. Slutat räkna så länge typ.
Men jag antar att det har funnits liksom perioder när hon verkligen har fått vara så här fotbollsfru.
Ja, det är klart. Ja. Det är klart, de flesta perioderna är ju så liksom. Det är ju svårt, och vi har ju ett väldigt ska man säga ett arbete som är extremt oflexibelt. Det är ju inte så för att det är helgdag eller någon gifter sig eller sådär, man kan liksom inte gå och träna, utan fotbollen kommer ju alltid i första rummet. Så därför blir det ju, är jag ju borta mycket, och har varit mycket med landskamper och sådär, så att, och det är ett enormt privilegium liksom, men det är som alltid, det finns ju en baksida, och men jag kan tänka mig att det är så också om man kanske lever med någon som jobbar liksom musiker eller någon som inte har ett vanligt 8-5 jobb liksom. Det är nog svårt att två ska göra karriär liksom, samtidigt när man har den typen av totalt oflexibla jobb.
Mm. Spelade dina döttrar fotboll?
Nej, den äldsta lirade lite sådär på med skolan och sådär, men hon tyckte det var, hon är mer åt dans och ja, tycker om att springa. Mm. Friidrott kanske. Jag tror att hon är mer åt det hållet. Hon gillar att hoppa och jula och gymnastik.
Mm. Och den lilla då?
Ja, hon är för liten än tror jag, men
henne skulle du kanske kunna lura in.
Ja, exakt. Ja, men lite så. Kanske får försöka ta med dem. De är väldigt så. De tycker det är kul att gå på matcher och sådär, så det är roligt. Mm. De tycker det är kul att ha matchtröja på sig och gå på match och sådär och heja och så.
Men det här med att stortjejen ska börja plugget, var det en bidragande faktor till att du lämnade Schweiz?
Nej, okay. Absolut inte. Men konsekvensen är att det blir, passar ju väldigt bra. Mm. Men det var absolut ingen så, det var inget så. Hon hade gått på en jättefin internationell skola i Schweiz, så att det funkade jättebra där. Så att nej, det var ingen baktanke med det.
Nej, jag fattar. Min förhoppning var att den stora skulle spela fotboll, så jag kunde ställa en fråga om det. För jag har en son som är han är 08. Din stora är 09 eller?
Nej, 10.
Ja, okej.
Okay. 10.
Men hur som helst, han spelade han gick nog inte ens en termin med någon fotbollsskola i BP. Men jag tyckte det var så obehagligt klimat, för att det kändes liksom som att det är så strängt med fotboll på något sätt. Det kändes i alla fall så då. Mm. Och det här är 5 år. Ja. Att det fanns de som hade spelat väldigt mycket sen de var spermier. Ja. Och sen så fanns det de som var som Love, som liksom i princip aldrig hade sparkat på en boll förut. Och det blev så tydligt. Sen började han spela basket, och där var det mycket mer demokratiskt. Det är liksom enklare. Alltså det är, nivån mellan dålig och bra är mindre där.
Ja, det kan nog, alltså det har väl alltid varit en så här debatt i Sverige och svensk fotboll liksom, om man ska toppa lagen och sådär liksom. Jag tycker Sverige är härligt, för att det känns som att vi har inte så här supermycket elittänk oftast i unga åldrar. Alltså det kommer ju en gräns när liksom det är dags att börja tänka kanske elit, men jag tycker att man behöver inte plocka ner det i för låga åldrar. Och jag själv spelar både hockey och fotboll och sådär, och kombinerade det så länge jag kunde och sådär. Jag tror att det är bra för motoriken och sådär, och göra olika sporter. Men det är klart att det är lätt att tappa sugen om man inte känner sig liksom, ja, men känner sig uppskattad och sådär. Och när man är i den åldern så känns det ju som att det är väldigt tidigt liksom. Det borde inte vara så, kan jag känna. Mm.
Men hur gammal var du när du liksom, alltså var du bäst som 6-åring på fotboll?
Ja, jag var bland de bättre skulle jag nog ändå säga. Jag var nog en av dem som spelade redan tidigt. Så att jag var nog en av de bättre sådär, men nej, kanske aldrig riktigt bäst och så, men det är klart att det finns en talang i grunden sådär, men jag är nog ganska mycket en träningsprodukt också, som inte, jag ska inte säga insåg tidigt, för att det är fel, men tycker om att träna liksom, tyckte om att leka, var ofta och spela boll liksom, och spela mycket med kompisar och sådär, och det är klart att det blir någon form av så här 10 000 timmars regel till slut, att man har gjort det så himla mycket, så till slut så blir man ganska bra på det liksom. Men det är liksom ingen sån, vissa man ser, de har en touch på bollen, man bara känner den där är liksom, den där är nästan medfödd liksom. De är så mjuka i fötterna när de tar emot bollen. Jag är inte riktigt så, men å andra sidan så har jag ju en vilja och liksom ger inte upp så lätt och sådär. Så att, och det behövs väl alla typer av människor i ett fotbollslag, men
det där verkar så, för det där har jag hört dig prata om förut också, men det känns ju som att om du nu älskade fotboll så himla mycket från början, så här, fanns det någonsin så här, alltså jag vet att du gick fotbollsgymnasium och sådär, hade du någon gång tanken på att nej, fan, jag skulle vilja bli journalist eller?
Nej, aldrig. Nej. Men det ska nog också, har nog också att göra med att jag började spela, om man säger, A-lagsfotboll väldigt tidigt. Jag började gick upp när jag var i A-laget när jag var 16, 17. Mm. Vilket var att jag hann liksom aldrig hamna i ett läge där jag började tvivla så här, vad ska hända, utan ja, jag kom ju upp och började spela direkt och var liksom 17 år och spela varje match och så där. Då det blev mer så här, det började rulla på känslan. Mm. Alltså man behövde inte ens stanna och titta i backspegeln så här, ska jag verkligen göra det här, utan det var så uppenbart att det är det här som gäller, och det var bara att köra 190 liksom och se hur långt det höll eller håller. Det håller igen, så att aldrig haft det. Men jag kan inte säga så här, jag vet inte om jag har gått runt och tänkt så här, jag ska bli fotbollsproffs, utan det har bara rullat på något sätt.
Mm. Men det betyder väl ändå att du ville det?
Jo, det är såklart. Det är absolut. Men det var nog mer att det var så uppenbart liksom. Jag började inte ens ställa frågan, utan för mig var det självklart liksom. Det är liksom, det bara kom, varje liksom kapitel kom så där, varje steg bara kom så där.
Mm. När man som du då har, ja, vad är det, 20 år?
Ja, jag började räkna på det här om dagen. Det är någon sån där 17-18 år som elitspelare.
Ja. Har du kvar massa liksom civila kompisar? Nu satte jag upp sådana här
Ja, jag är kvar några av mina barndomskompisar.
Som jobbar med helt andra
grejer? Ja, exakt. Som jag, ja, exakt som
har,
jag.
Har du någon gång känt avund?
Ja, absolut.
Kring vad då?
Det är mycket så här, man, vissa saker som man... som man har missat så där, och missat väldigt nära vänners bröllop och den typen av stora händelser, att man kanske kan ta en helg eller att man kan äga sin egen tid lite. Här i, som fotbollsspelare, är man ju extremt bunden liksom till vad tränaren säger, och det ändras hela tiden och så där, och det har jag väl, ja, man kunna sakna att man kanske kan gå på något bröllop av en bra vän och sådär. Mm. Den typen, och givetvis flera andra situationer, men samtidigt så vet jag att det är värt det varje dag i veckan ändå. Det är privilegiet att spela boll och sådär. Det är fantastiskt, men visst, jag kan avundas dem lite ibland.
Jag undrar om det var i Olof Lunds podcast du sa, ja, fast det var nog i och för sig, ja, men då var du fortfarande kvar i Schweiz, men då fick du frågan så här, är det fortfarande lika roligt? Och du sa så här, ja, fast inte lika ofta.
Ja, men det stämmer nog. Det är nog ganska korrekt.
Men är det roligt ännu mindre ofta i Djurgården?
Nej, det måste jag säga. Nu är det snarare tvärtom. Här är det roligare lite oftare. Men det tror jag... För mig är det, som vi pratade om i början, det sociala. Alltså det är väldigt kul att spela fotboll. Jag älskar att liksom ut och träna och vinna, och älskar att inför match och sådär. Men jag tycker också om det hela det sociala liksom, och sitta i omklädningsrummet och snacka med lagkamrater och sådär, och det blir annorlunda här liksom. Här är en helt annan stämning inom gruppen sådär, så att det uppskattar jag, och allt är lite enklare i Sverige, och det är lite, ja, men lite lättare stämning. Utomlands kan det vara lite tungt och hårt ibland liksom, och
på vilket sätt?
Nej, men det är ju hårdare konkurrens mellan spelarna, och det är liksom, det kan vara liksom ledare som är extremt auktoritära och sådär liksom. Man känner att kan vi liksom inte, vi sitter ju egentligen i samma båt ändå liksom. Och här i Sverige känner man sig mycket mer nära och sådär, och man tilltalar tränaren med namn och sådär lite. Det känns som att det är lite lugnare på något sätt.
Gör man inte det utomlands?
Nej, sällan. Eller nej.
Vadå, hur säger man då? Mr.
Coach. Det beror lite på vilket land man är liksom. Okay. Mm. Men man säger ju aldrig tränarens namn liksom.
Men hur är det då? För att jag menar, jag antar att eller så här, är du som mest känd här i Sverige?
Ja, det skulle jag nog säga. Om ni jämför med vad jag varit innan och sådär.
Mm.
Ja, i Lyon också är det. I Lyon. Så det var jag länge också. Så att. Men nästan mer känsla, man är mer känd i Stockholm än i Göteborg.
Okay. Mm.
Det finns väldigt mycket djurgårdare som känner igen den.
Mm. Hur är det då? Får du vara i fred?
Ja, det tycker jag. Mm. Det funkar bra. Men det är klart, förlorar man en match så försöker man flyga lite under radarn. Så är det väl, det hör väl till.
Men när tackade du nej till en selfie senast?
Ja, det gör jag nästan aldrig.
Okay.
Väldigt sällan gör jag det. Då ska det vara något väldigt speciellt. Jag försöker alltid ställa upp. Utan det är ju, det kan jag tycka att det är mitt ansvar lite också som fotbollsspelare. Men vi får väldigt mycket, och då kan jag tycka att vi ska ge tillbaka så mycket vi kan liksom, inom rimliga gränser såklart. Men det är ju en del av jobbet, och nu för tiden är det annorlunda också. Jag var ju med innan mobilkameran fanns och sådär, och då var det ju annorlunda liksom.
Då skrev du autografer.
Ja, exakt, exakt. Det gör man ju i väldigt mycket mer sällan nu än då. Nu är det ju alltid liksom kamera och sådär, så att det...
Har du glömt bort hur man skriver autograf?
Nej, vi får göra en del ändå. Så att, men det är ju annorlunda.
Men finns det aspekter av kändiskapet som du ogillar? Förutom då när du har förlorat en match och vill vara i fred?
Nej, det ska jag inte säga. Tycker jag. Jag tror jag också beror mycket på att jag accepterat det här, att det är liksom ett spel med där man säger med journalister och sådär. Att det är liksom en del av ens yrke, och att man måste... Men jag känner lite att jag ska inte säga att jag knäckt koden, men jag accepterat hur det är och spelar spelet till min bästa förmåga, och inser att jag menar, vi spelare behöver ju också journalister liksom, och för att skapa intresse kring vår sport och sådär, samtidigt som journalisterna behöver oss liksom, så att, och liksom när man är ute på stan och sådär, och det finns supporter och sådär, det är ju, utan supporterna hade fotboll inte varit någonting liksom. Det är det som på något sätt hela inramningen ger, det som den här extra kryddan som gör det kul. Så därför är det ju viktigt och kul att liksom ha en relation med supportrarna och sådär. Så att nej, det kan jag inte säga.
Under din väldigt långa karriär så har ju liksom fotbollen gått från, jag antar att det var mycket pengar när du började också, men nu är det ju liksom, nu är det väl
jättemycket pengar.
Hur ser du på den utvecklingen? Är det bra?
Ja, för oss är det ju bra. För oss är det jättebra. Efterfrågan finns ju där liksom, och då finns det ju möjligheterna liksom att få in de här pengarna i det. Så att jag tror att det är den liksom, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle liksom, och pengarna finns där liksom, och fotboll är väl såklart den absolut största sporten i världen så där, och det finns enormt mycket folk som gillar den liksom, så att det är ju liksom, fotbollsspelarna är ju liksom betalda för underhållare också liksom, och sådär, så att
nej, men det är ju sinnessjuka pengar.
Jo, det är det.
Till och med, alltså, eller till och med du, men du har ju också tjänat sinnessjuka pengar antar jag.
Ja, jag tycker jag tjänat bra. Jag är jättenöjd med de pengarna jag har tjänat och sådär, så att ja, nej, visst, ibland känns det lite overkligt. Det gör det. Men oftast handlar det inte, inom sporten handlar det inte så mycket heller kanske exakt hur mycket du tjänar, alltså i kronor och öre, så här, jag vill ha, utan det handlar väldigt mycket om den som är bäst ska ju tjäna bäst liksom, och så är det någon som är bättre och tjänar han bättre, och så trissas det upp. Men det handlar väldigt mycket om statusen liksom, att men han är bäst, han tjänar mest, eller han gör mest mål och det är det går ut på, och då ska han ha bäst betalt och sådär. Så att det är inte alltid det handlar om liksom kronorna och örena i sig, utan summan är ju på något sätt lika med din status i fotbollshierarkin på något sätt. Så att det är klart att de som drar in mest och gör mest mål, de ska ha bäst pengar liksom. Och det är viktigt för dem också att säga att nej, men jag är bäst, då har jag mest betalt.
Har du haft en sån nudelperiod förresten? Alltså har du käkat så här, fan jag, nu har jag bara 10 spänn kvar den här
månaden? Nej, det har jag ju inte haft. Det har väl mycket att göra med att jag började spela tidigt, och så har det bara rullat på sen dess.
Jo, men du hade ju 5 lax i månaden eller vad det var?
Ja, exakt. Men då bodde jag hemma också. Så att då slapp jag, då köpte mamma nudlar åt oss. Nej, men då bodde jag hemma och hade det liksom, hade det väldigt bra förspänt. Så att nej, det kan jag ju säga, jag har varit liksom förskonad från den. Samtidigt kan man säkert lära sig väldigt mycket från den typen av perioder i livet och kunna uppskatta andra saker väldigt mycket i efterhand så här. Men nej, det har jag inte upplevt.
Men jag läste precis en bok. Ja.
Ja.
Jag har börjat läsa en bok som heter Solve for Happy, som handlar om lycka. En farbror som han jobbade på Microsoft på dagarna, och sen så han var stationerad i Qatar eller någonting. Så att när han gick hem från jobbet och öppnade Nasdaq-börsen så han daytradade och tjänade otroliga mängder pengar. Och det här var i eBays början. Ja. Så att han klickade hem 2 jättefina Rolls Royce på en annan auktion. Och så kom de, och så var han bara så här...
Det här var inte lycka.
Nej, vad fan är det? Precis. Det här ger mig ingenting. Har du haft såna erfarenheter också?
Nej, inte så uppenbara.
Du har aldrig men gått och köpt en McLaren-bil?
Och nej, sen... jag hade en, så jag var på väg att köpa en, skulle köpa en Ferrari, tyckte jag, det kändes helt rätt så här. Och sen så en kompis, eller Isak, så jag kom och vi gick över ett övergångsställe, så höll vi och pratade och så bara tittade på mig, men du gillar ju inte ens bilar, vad ska du köpa en Ferrari till liksom? Jag bara, nej, rimligt det, så att det blev ingen Ferrari liksom, så här. Så att nej, jag, för mig är det materiella liksom, det är ju härligt för att man har tjänat pengar så man kan köpa vissa saker, men det ligger ju ingen lycka i det, så är det ju. Det är ju utan tvekan är det, så är det liksom. Men, ja, folk man umgås med och sådär liksom, och personer och så, det som är lycka så, ja.
Men är det en erfarenhet, för du låter så klok om det här, men det visste du inte när du var 17, då tyckte du det var jättekul.
Men
det,
jag skulle säga att jag har ju haft köpt en hel del grejer och har det liksom, vad ska jag säga, materiellt väldigt bra, så det är väl. Men jag inser nog att ändå i det hela, det där är liksom inte den riktiga lyckan. Den riktiga lyckan är att komma hem till en familj som är frisk och sådär, som tycker om en. Och men samtidigt så är det ju att tjäna pengar, ge en enorm trygghet. Jag tror att det är det som är det stora, att det är liksom en trygghet och ger en möjlighet att göra saker, men jag tror inte att det är det som är lyckan liksom. Men jag tror att det kan hjälpa till liksom, för du får ett lite enklare liv när du inte behöver kanske fundera absolut om du får ihop det liksom i slutet av månaden. Men det är inte lycka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
På dagens löp så stod det att Jesper Blomqvist han har gjort många dåliga affärer, blivit lurad och gjort misslyckade investeringar. Det är inte akut kris, men jag kan inte lägga mig på sofflocket och göra ingenting, säger han. Har du blivit blåst?
Nej, inte än så länge. Inte vad jag vet om, ska man väl tillägga. Så att nej, inte vad jag vet. Jag tycker jag har ganska bra koll på grejerna. Så att, men det är väl så. Det är väl... Jag ska inte säga ett problem, men en verklighet, att många fotbollsspelare kommer ju kanske från relativt enkla förhållanden där man inte kan, alltså har folk liksom runt omkring sig som är liksom förberedda på att helt plötsligt börja dunka in en ganska god månadslön liksom. Och vad gör man då? Mm. Jag tror det är väldigt viktigt att omge sig liksom med bra människor som man litar på, och det är ju klart, det är inte så lätt att hitta kanske, och alla vet att det är många unga spelare som börjar tjäna pengar, och det är liksom, det är ganska behagligt att försöka nästla sig in där, och om man har bra munläder kanske, och försöka plocka upp lite pengar här och där. Så att det, jag kan tänka mig att det är ett problem liksom. Och än värre kanske utomlands, där folk kommer från ganska tuffa förhållanden och sen helt plötsligt så ritar de på ett kontrakt då, i ung ålder, och så är det ganska, eller väldigt mycket pengar som dimper ner på kontot så här, och vad man ska göra med dem och sådär. Så att det, jag försöker vara väldigt försiktig, men det är klart att det kan hända den bästa på något sätt.
Mm. Du verkar ju vara väldigt mycket en tävlingsmänniska.
Ja.
Och samtidigt så tycker jag att du verkar så, ja, men apropå det här med din klokhet, det finns ju en ny typ av terapi som heter ACT, tror jag. Acceptance Cognitive Therapy, eller okay, någonting sånt. Och det där verkar du så jävla bra på, fast jag antar att du inte har gått i terapi för att komma fram till det. Men du får ju ofta liksom frågor som liksom hur du förhåller dig till Zlatan och så vidare. Och att, och då hörde jag i någon intervju där jag tyckte att du sa det så fint, att så här, men antingen så skulle jag kunna vara bitter. Nu lägger jag ord i munnen på
ja,
dig.
Ja, verkligen.
Antingen kunde jag vara bitter, eller så kan jag bara vara glad över att jag har fått vara samtida med Zlatan.
Ja, men så är det.
Mm. Finns det saker som du är bitter över?
Nej. Nej, inte bitter. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. I min fotbollskarriär ångrar jag liksom inga val som jag gjort, utan jag, med det jag visste då, så tog jag de bästa besluten. Det enda som jag kan känna är lite, bitter är inte ord, för det är ganska starkt ord tycker jag, men kan känna lite så här, lite trist så där, att vissa tränare man har haft som det funkar väldigt bra med inte blev kvar av olika anledningar. Och så kom det in andra tränare som inte alls funkar lika med, liksom, lika bra med. Och man är som spelare, man är så extremt beroende av sin tränare, att det är bra känsla däremellan, eller bra känsla mellan liksom, eller så där, personkemi så heter det väl. Och att de uppskattar den och sådär, det är ju, det är så, fotboll är ingen demokrati liksom, det är en diktatur, det är en människa som sitter på i princip alla besluten. Så det är väl något som jag kan tycka är lite trist. Jag kan inte ångra det, för det är inget jag kan påverka. Men jag kan tycka att det är lite trist där, men jag skulle verkligen inte säga att jag är bitter över, utan jag är på något sätt, alltså när man spelar boll eller var som helst i livet, så får man alltid ta lite det goda med det onda liksom. Det finns ju vissa dagar när man kanske, det blev bra för en, och vissa dagar när det blev lite sämre så där. Men jag har två tränare som jag känner, en i Lyon och en när jag var i Ryssland, som jag hade önskat att jag skulle haft längre, för att vi hade en väldigt bra personkemi och de uppskattade mig som spelare. Men framförallt så skulle jag nog också vilja ha lärt mig mer av dem så där, för i en framtid kanske, om, ja, men med ledarskap och så där. Jag tyckte de var väldigt skickliga liksom.
Mm.
Så att det kan jag känna är lite i fotbollskarriären så där, lite, ja, men lite eller synd mer. Synd är nog ordet liksom.
Mm.
Det har inte alltid varit liksom dans, en dans på rosor eller, utan det har varit motgångar så där, och då tycker jag att jag har uppskattat att jag har liksom knutit näven och kört på liksom och inte gett upp, utan ja, då får vi träna lite mer, träna lite hårdare, så vänder det nog till slut, och oftast har det gjort det.
Mm. Men är det där också någonting då, för att du verkar väldigt duktig på det här med att acceptera liksom saker som du inte kan påverka?
Ja, det tror jag.
Är det någonting som du har fått erövra, eller hade du mer i det på något sätt?
Svårt att säga, men jag tror jag kommer lite också med åldern och sådär, att man har upplevt många situationer, man insett att nej, men jag kan ju faktiskt inte påverka allting. Man var ju mycket hetare liksom som ung och liksom, vad säger, spann på fler cylindrar direkt liksom, så här, när det gick emot, man blev liksom mer förbannad och sådär. Nu kan jag nog sortera undan det lite, eller jag kan sortera undan det väldigt mycket bättre, så att men det här spelar en stor roll, för jag kan ändå inte göra så mycket åt det liksom, utan lärt sig att fokusera på sig själv och det man kan göra någonting åt, tror jag. Jag tror att det kommer med, ja, med åldern och erfarenhet och sådär. Erfarenhet är lite sådär, jag hatade när folk var ung och sa men du har inte tillräckligt mycket erfarenhet och sådär. Hatade när folk sa det. Men det var bara för att jag inte hade någon. Nu när jag kommit upp i åldern syns jag att de äldre hade oftast rätt liksom.
Mm.
Och det känner man också nu sådär, att man man stressar inte upp sig för samma saker som man kunde göra innan, liksom, att det går lite emot eller så här, för man vet att imorgon är en ny träning, liksom, då löser vi det då, eller vi får ta det i nästa match så där.
Mm.
Vilket gör att man får ett annat lugn, och det tror jag är lättare att prestera i det. Samtidigt så är också den här ungdomliga entusiasmen och hettan, den behövs också, så att jag tror att samtidigt så kan det vara rätt bra om man hittar en mix i ett lag till exempel, men för mig så passar det nog bättre att vara så som jag är nu.
Finns det grejer som du, saker som du har sagt eller gjort mot andra spelare så här, som du skäms över?
Ja, alltså man säger ju saker ut på plan som man liksom så här, om man liksom klipper ur liksom hela den situationen, så undrar man så här, pff, alltså, vad gör jag liksom? Det är liksom det är helt omotiverade ord liksom. Och sådär,
förolämpningar.
Ja, förolämpningar liksom, ganska grova förolämpningar liksom, och som känns helt malplacerat egentligen.
Och det här förekommer fortfarande?
Ja, men mindre. Jag har också lugnat ner mig enormt och liksom inte alls lika het ute på plan längre sådär. Men sen så är det mycket det här, det är ett fulspel liksom. Det är lite efterslängar hit och dit och sådär, och man kan inte ta hur mycket stryk som helst stället. Det får man dela ut lite också, så att man på något sätt kissar in sitt revir och sådär. Det är ändå mycket lugnare liksom. Inte alls lika het längre.
Men har det hänt att du med lagkamrater eller motståndare så här, har fått be om ursäkt efteråt för att du har skämts?
Ja, det kan ju hända sådär, att det där var ju, där gick jag över gränsen liksom.
Mm.
Jag tycker också att det...
Jag har inte legat med din mamma. Jag skojar bara.
Ja, nej, det... Då kanske det är bättre att dra än att be om ursäkt. Men nej, det är visst, ibland känner man att nej, där gick jag över gränsen liksom. Jag är ledsen. Framförallt det blir liksom hett på träningen om man liksom sparkar ner någon eller sådär liksom. Och då börjar jag känna att det där kanske var lite väl.
Mm.
Men samtidigt så har man ju åkt på några sådana kyssar också genom åren, så att det brukar jämna ut sig, tror jag.
Mm. När var det ett regelrätt slagsmål senast då?
Oh, jag slåss aldrig.
Nej.
Aldrig.
Du har aldrig varit det?
Nej, aldrig riktigt sådär. Inte i det regelrätt slagsmål liksom. Knuffats lite och sådär, men nej. Jag är nog urusel på att slåss, Gleisa.
Jag tror att du är bättre än jag. Jag har för sig tränat lite nu. Jag är i alla fall något starkare än jag var för. Jag tror inte jag är på din nivå. Du jobbar ju ändå med kroppen.
Men ja, jag hoppas det nog. Att det är lite starkare. Att jag är lite starkare.
Jag är ganska säker på det. Hur många chins kan du göra?
Och det är min akilleshäl. Jag kan inte göra chins.
Och inte en enda?
Jo, en kan jag göra, men liksom, jag kan inte. Jag tror också... Antingen är jag svag i de musklerna. Jag är ju inte svag, så jättesvag annars. Men just chins är min... Det är min akilleshäl. Jag kan liksom, och sen har jag nog en mental blockad där också, för jag har insett hur dålig jag är på det. Så blir skäms ju nästan. Eller jag skäms ju när jag ska göra det. Så jag försöker hoppa över den övningen oftast.
Mm. Jag hade Kalle Wahlström här. Kalle Zachary Wahlström. Känner du till honom?
Ja, lite grann.
Vi pratade om just chins, för att jag sa att jag har tränat med Peter nu i 3 år, jag kan fortfarande inte. Och han sa, jo men en kan jag göra. Och sen så försökte jag göra en här utanför, och då blev det en pull-up, och det gick så där. Men jag tänker, vi kan testa att göra varsin sen.
Ja, varsin när vi klarar. En ska nog klara av, men det är nog max alltså.
Ja, men jag är osäker på om jag klarar en.
Jag vill säga, jag tror alla har lite, man har väl någon övning här och där, så något som verkligen inte passar den alltså, så det är min kryptonit.
Men du tränar en del på gym också, antar jag?
Ja, jag tror ett par gånger i veckan. Försöker hålla, jag tränar mycket bål och sådär, och höfter och sådär. Jag liksom börjar bli sliten i hela höftpartiet och sådär, så det gäller då ljumskar, höftböjare. Ja, så där, den typen av muskler. Så det börjar väl bli liksom lite så här slitageskador liksom. Så jag försöker jobba mycket med det för att hålla stabilt och hålla ryggen rak så att säga.
Men det där måste väl ha förändrats under din karriär också, hur man tränar, för jag tycker liksom fotbollsspelare idag är ju liksom muskulösa på ett sätt som de inte var för 20 år sedan.
Ja, nej, verkligen. Så det går väl trender i allting det här, hur man tränar och så där, och det kommer nya grejer. Som nu är det väldigt mycket så här teknik, och vi är extremt så här övervakade skulle jag säga, med på träning med GPS:er och så där. De vet exakt hur många steg man tar liksom varje träning och så där. Som tur var inte det i Djurgården, så kan man mygla lite, ställa sitt hörn och ta det lugnt. Men det är ju, annars blir ju varje match vet man exakt hur långt man har sprungit och hur snabbt och så där, så att det Men jag tror intensiteten i fotboll har ju ökat nog enormt och mängden matcher, så att det behövs nog att spelarna är extremt mycket mer vältränade och atletiska nu än vad det var när jag började spela liksom. Mm. Så är det, det har ju bara gått rakt upp det där.
Men en del av dig måste vara pisstrött för det där.
Ja, vissa dagar. Absolut, det är ju inget som man sticker under stol med. Det är som allting man gör liksom, gör samma sak väldigt ofta liksom. Och sen så kommer det någon sådär, händer någonting som man bara vet exakt, ah, det är det här jag älskar liksom. Mm. Och då blir det allt slit värt det direkt. Och det, jag tror att det är det som är, när man har liksom någon så här total passion för någonting, så det behövs bara någonting eller sådär, så bara känner man, ah, det är värt det.
Mm. Vet din fru om när du ska sluta spela?
Ja, jo, men det vet hon väl. Det vet hon. Det känns som att hon är nog den som får reda på det först. Mm. Eller så här. Jag är nog sån som diskuterar fram det med mina nära och kära. Det är inget beslut som jag bara tar så där rakt upp och ner. Sen också påverkar det många andra människor liksom, så att till slut blir det ju ändå ett lite gemensamt beslut, även om det är mitt beslut till slut.
Mm. Och när slutar du spela?
Ja, jag har skrivit 2 år här nu, så att, eller 2 säsonger här, så att det känns väl rimligt på något sätt.
Vad betyder det att du
hade jag kontrakt det här den här säsongen till, ja, men till januari eller vad blir det, december 2018.
Okej.
Okay. Så 2 säsonger räknar jag med att spela.
Mm. Kul, men det ska bli skönt att få skita det där en dag när du ställer fotbollsskorna på hyllan.
Ja.
Yeah. Mm.
Alltså det är svårt att veta sådär, hur man kommer uppleva dagen efter liksom. Jag tror att det är någon form av att man kommer liksom sakna liksom det här adrenalinet och sådär, det tror jag. Men jag tror, eller jag har ju liksom såklart lyssnat runt med andra spelare som har slutat, och det alla säger är liksom att den här känslan av att, nej, men, att man kan ha en helg fri eller, och ja, kanske inte alltid liksom planera nästa träning, nästa match, vad kan jag äta, vad kan jag inte göra liksom, och sådär. Det är just den friheten att äga sin egen tid lite, tror jag, det är det som folk verkar älska. Mm. Och det ser man ju fram emot såklart. Men så är det, så det är ju speciellt det här med vad, jag vet inte hur många yrken det är som en elitidrottsman, kvinna, det är ju speciellt liksom att sadla om mitt i livet när man har varit så totalt fokuserad på någonting. Så att det...
Men allt tyder ju på att du, för att du har ju fått en enorm uppskattning för dina insatser som kommentator, så att...
Ja, nej, men det är en jättebonus jag har kunnat göra, tycker jag, att jag har kunnat prova på det trots att jag fortfarande spelar. Mm. Vilket gör att man på något sätt, det känns som en rolig väg att ta, så att det känns spännande. Men det är också, det är lite så här, det blir lite småfusk nästan att man fick chansen att prova på det innan man slutade. Det gör det mycket enklare liksom, för att jag tror att det kommer vara svårt för mig som för alla andra att sluta. Att det är speciellt liksom, när man, ja, helt plötsligt spelar man inte, helt plötsligt går man inte till träningen längre liksom. Får man hitta på och träna själv på något sätt.
Mm.
Det måste jag säga, jag är jätteglad för. Det är kul att det har gått så bra, och det är väldigt roligt att göra. Men jag är också rätt tacksam för att jag fick prova på det liksom innan jag slutar. Jag tror att det är en jättebonus för den.
Vad är oddsen för att det blir det som blir din nästa karriär?
Ja, men de är ganska goda tycker jag.
1,06 gånger pengarna.
Ja, nej, men jag tycker det är jättekul, och det är förhoppningsvis, och känslan är att det har varit uppskattat det jag har gjort, så, vilket gör att man förhoppningsvis kan fortsätta liksom. Så får man väl ta det därifrån på något sätt.
Din fru, som jag förstått det, hon är typ läkare, eller hon ska bli läkare?
Hon vill bli läkare, ja. Så det hade varit superkul om hon kunde få bli det. Det känner jag, det undrar jag henne att hon ska få göra det.
Ja, men det finns ingen sån, du skulle inte vilja liksom plugga till, för du verkar ju uppenbarligen vara väldigt intelligent. Du skulle ju kunna bli vad fan du vill.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte, eller så har jag lurat alla. Det vet jag inte riktigt om jag skulle vilja.
I ditt sommarprat så fick du välja musik, antar jag.
Mm.
Det var ju ganska spretigt.
Ja, det var det.
Ja.
Oh, ja.
Hur är det med din kulturkonsumtion egentligen?
Ja, men den är nog så spretigt.
Mm.
Jag är ingen så som håller på med någonting slaviskt, men jag tycker det är kul att gå på opera, jag tycker det är kul att gå på teater, men jag gör det för lite. Men jag...
Oh, är det det franska? Du har blivit lite bildad. Du hade ju din ungdom där på sätt och vis.
Ja, nej, exakt, hela min. Nej, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att gå på museum. Men där är min fru mycket bättre, så hon tar med mig på mycket, vilket är behagligt. Jag uppskattar det. Men jag är inte så bra på att liksom ta tag i det själv, men hon, där är hon klart bättre. Men jag tycker det är jättekul. Men jag är nog väldigt, väldigt liksom spretig i det där också.
Mm. Jag hade Johanna Frindén här, ja, som berättade att hon hade någon kompis som jobbade på bank, tror jag, ja, i Frankrike, och som beklagade sig över att hur skulle han kunna träffa någon, därför att han jobbade liksom för sent för att hinna med både liksom den tidigare och den sena föreställningen på operan eller teatern, ja, eller vad det nu var. Och det finns ju en annan vurm för bildning i Frankrike än det är i Sverige.
Oh ja, det skulle jag säga, i den bemärkelsen. Samtidigt så är det svårt, som jag säger också, för jag har inte levt i Sverige på så himla länge, så jag känner att jag är ju svensk men har inte järnkoll på hur allting fungerar i Sverige. Det är väl det som är, det är lite speciellt så där. Jag tror de flesta som lever länge utomlands och sen kommer tillbaka känner sig, mycket är ju som det alltid har varit, men samtidigt så har jag ingen riktig uppfattning om hur det är i Sverige, för att jag har aldrig levt, och framförallt jag har aldrig levt i Sverige som vuxen.
Ja, just det. Mm.
Så att det är väldigt speciellt, så det är liksom, man känner sig lite så utanför samhället här än så länge. Jag tror att det, man kommer komma in i det på ett jättefint sätt, men ja, det är lite speciellt. Jag är ju kanske mer, min liksom längsta tid jag har levt som vuxen i Frankrike faktiskt.
Mm. Läser du böcker?
För lite. Det är lite så här, jag försöker, men jag önskar att jag läste mer. Jag borde läsa mer. Det är lite så här saker som man borde ta tag i, men det känner väl kanske de flesta, säger väl så kan jag säga, men ja, det är, jag önskar att jag läste mer. Det tycker jag, när jag väl kommer igång så tycker jag det är väldigt behagligt.
Och du nämnde förut att du ser serier. Vad kollar du på just nu?
Just nu kollar jag på Farang, den här nya med Ola Rapace, som är, han ser så jävla stark ut. Han kan göra chins i den där serien, kan jag säga.
Mm.
Så att, det är imponerande.
Mm. Du, jag blev ju så jävla avundsjuk. Det här var ganska länge sedan. Men jag hörde ett rykte om att det har förekommit att landslaget har lyssnat på Filip och Fredriks podcast. I någon slags buss eller så.
Ja, det har vi lyssnat så. Inte så liksom kommunalt, tänkte jag säga. Okay. Inte kollektivt, utan...
Nej, okay. Det är inte så att busschauffören köper.
Nej, verkligen inte. Men däremot så... Podcast är ju väldigt hett, tycker jag. Det lyssnar väldigt många på.
Mm. Men ni brukar inte lyssna på Värvet?
Nej, jo, det tror jag många gör.
Ja.
Det
var, vilka då?
Nej, jag frågade Jonas Olsson här nu senast, och han sa det här är super, det är den bästa, sa han. Tror han sa. Eller klart han sa. Så att jag pratade med lite andra kompisar och de sa, ah, det brukar jag alltid lyssna på. Mm. Jag lyssnade länge, mycket på podcast ett tag, och sen så har jag liksom kommit ur det sådär. Mm. Så,
ljudbok? Frågetecken.
Nej.
Nej.
Del de här dokumentär, PT-dokumentär och den typen tycker jag är behagligt att lyssna på.
Mm.
Sen, men jag kan, jag körde mycket till träningen i Schweiz. Och det hade jag rätt mycket tid att, om man säger, lyssna och sådär. Men jag tycker det är rätt gött. Jag brukar stänga av musik och inte ha det helt tyst i bilen. Tycker jag är rätt behagligt också. Jag tycker det är mycket ljud ofta.
I din icke-Ferrari?
Ja, exakt. Mm. Så att, jag köpte en Maserati nu, så att, det dog väl lite där mitt...
Gjorde du det?
Ja, det var väl lite sådär att försöka... Jag ville se om jag kunde köpa med lycka, liksom, men det gick inte.
En Quattroporte?
Nej, en Levante.
Får du plats med familjen?
Oh ja, det är ju Jeep, så det är en jättefin bil. Mm. Jättekul att köra, men samtidigt så inser jag att jag hade inte behövt göra det kanske.
Nej. Men det var inte den du kom i idag?
Nej, det var inte.
Är Djurgården din sista klubb, tror du?
Ja,
som spelare?
Mm. Det tror jag.
Mm.
Det skulle bli mycket förvånad annars.
Ja.
Så att, nej, det är det.
Ifall du blir en vända till utomlands?
Ja, nej, det blir det inte.
Mm. Finns det en sorg i det?
Nej, snarare tvärtom skulle jag säga. Jag känner mig nöjd med min karriär. Jag tycker det är kul att spela. Men jag känner att jag har upplevt mycket och är ganska nöjd med det. Och känner att jag är på väg mot slutet, både mentalt och fysiskt, alltså för att spela fotboll. Så att jag känner mig rätt nöjd. Mm. Och sådär, jag tycker det är kul att liksom få något år här och avsluta och sådär. Så att nej, snarare tvärtom. Och jag tror också det här att beslutet att sluta i landslaget var väldigt positivt, för att jag kände att Även om det har varit bland det roligaste jag gjort i mitt liv och de här åren i landslaget, så kände jag mig klar med det. Liksom, att det var dags att vända blad. Och när man kan nå det är det väldigt behagligt, måste jag säga. Mm.
Du känns ju allmänt så sorglös. Eller inte sorglös kanske, men jobbar du med ångest?
Nej, försöker undvika det. Ja. Ah, nej, jag är nog, känner mig rätt harmonisk i mitt liv. Känner mig rätt tillfreds med så som det rullar på. Sen har man ju dagar när det går sämre liksom. Men om man säger den generella statusen är nog harmonisk.
Vilket är ditt största problem?
Just nu är att vi inte bor med familjen. Mm. Det är slitsamt. Det är slitsamt, de är kvar i Schweiz här nu. Ja, fram till de går ut skolan här. Så att det är slitsamt. Det gör liksom ont igen varje dag. Mm. Men samtidigt så kände vi att den här våren får bli lite som den blir.
Mycket FaceTime/Skype eller?
Ja, mycket, väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket. Det underlättar ju såklart att man kan se varandra varje dag. Sådär. Så att, ja, men det är det. Men det är slitsamt. Det är väl också en så här baksida i det hela. Liksom, att det går liksom inte att bara riva upp alla liksom, på 10 minuter heller. Utan det, framförallt nu när barnen börjar bli lite större.
Har du inga tatueringar?
Nej. Nej. Inget. Det är liksom, det är ett statement nu som fotbollsspelare att inte ha tatueringar. Ja, nej, det kommer det nog aldrig bli heller. Jag tycker det är fräsigt på många. Mm. Men inte på mig själv. Eller om man kallar någon tatuering fräsigt, så kanske man inte ska ha tatuering, kan man känna.
Nej, kanske inte. Eller? Så dina föräldrar kanske skulle bli besvikna nu?
Ja, oh, no. Jo. Jag tror de skulle inte bli besvikna. De skulle bli extremt förvånade. Mm. Nej, det känns oerhört.
Du är för gammal nu.
Ja, men det känns lite som tåget har gått lite. Det kändes det var för några år sedan man skulle hoppa på det i så fall. Men jag kan tycka att det är ascoolt. Om det är ascoolt att säga ascoolt, det känner jag också. Men jag tycker att vissa passar så himla bra i det. Men jag känner att jag gör nog inte det själv. Okay. Och har accepterat det.
Men du var inte töntigast i landslaget för det?
Nej, det var jag inte. Jag var nog inte tuffast killen heller, men var så där mellanmjölk. Mm.
Du, innan jag släpper iväg dig, det är fredag kväll. Fast du har ingen familj att åka
till. Nej, exakt.
Vad gör du då istället?
Ja, idag tror jag ska gå och käka med en kompis. Okay. Få lite mat i magen. Mm.
Får jag följa med?
Ja, om du vill.
Ja, trevligt. Det säger du bara.
Nej, du får gärna följa med. Ja, mer än gärna.
Vi får se.
Du får gärna följa med.
Men du... Jo, innan jag släpper iväg det så måste jag bara fråga, vad tycker du är viktigt rent politiskt?
Jag tycker det är viktigt att politiker på något sätt leder, att man får en känsla av att de är starka ledare, inte auktoritära ledare, utan liksom man känner så här, men du kan leda landet på något sätt. Mm. Det tycker jag är viktigt, att man känner en som medborgare, att man känner sin trygghet i att nej, men jag kan lita på att när ledaren gör det allra bästa för landet och medborgarna.
Är det en känga till vår statsminister Stefan Löfven som för övrigt är på väg till varvet?
Ja, det. Ja. Ja, nej, det, jag tycker att det går upp och ner för honom i känslan. Han gör vissa bra grejer och vissa sämre, men och sen tycker jag det är viktigt att man försöker på något sätt ha ett välfärdssamhälle liksom, där man inkluderar alla. Mm. Jag tror att så här, jag har inget problem till exempel att betala skatt. Tycker det är liksom vår skyldighet som medborgare liksom, och sådär.
Mm. Och du tycker inte att vi som tjänar mycket pengar ska slippa betala så mycket skatt?
Nej, men det, alltså, jag tycker det ska löna sig att arbeta. Det tycker jag att det är viktigt, men det är klart att ju mer pengar du tjänar, ju mer skatt kan du betala. Men det finns ju såklart en övergräns också, liksom hur mycket som man kan ta. Liksom. Mm. Det, så är det, men jag tycker om att alla ska ha tillgång till skola och sjukvård och etc.
Mm. Du är lite mer vänster än höger, låter det som?
Ja, både och. Jag är liksom så här, okay. Jag liksom pendlar lite.
Ja, jag fattar. Du, är du någonsin rädd?
Ja. Så där rädd är man när man ser typ ungarna ramlar eller något sånt där liksom, och så där. Min dotter höll på och skulle försöka göra bakåtvolter på trampolinen här häromdagen. Det såg okontrollerat ut. Mm. Då blev jag rädd. Då kände jag så här, då får lite så här kalla kårar. Man känner att det där kan gå åt skogen. Men samtidigt så... Hon tyckte hon var skitbra på det. Så att hon kunde inte förstå varför jag inte tyckte det var en bra idé. Liksom. Men det är liksom det med barnen och så där, då, det är läskigt tycker jag.
Mm. Men inte för dig själv liksom, eller?
Nej. Nej, inte vad jag kan komma på.
Och hur är det med det här liksom, för att du har ju pratat så mycket om den osunda supporterkulturen och liksom, och dessutom så har det ju faktiskt på senare år, nu blandar jag lite äpplen och päron, men det har ju dessutom varit en del bombhot, bombdåd mot idrottsarenor och så.
Ja, nej, jag har aldrig riktigt så. Det är ju hela det här, någon form av terroristhotet som ligger över oss nu för tiden är ju, det är väl väldigt klyschigt, men som alla säger, att man får försöka, ja, men gå vidare och inte låta det påverka oss för mycket liksom, för att då på något sätt vinner ju terrorismen. Men jag har aldrig känt mig hotad så direkt. Vi var nere i Frankrike på EM där, och så det var ju, alltså det var en enorm säkerhetsapparat liksom. Man bara kände hur mycket pengar som bara försvinner liksom, som man skulle kunna göra så himla mycket bättre saker med än att försöka liksom skydda ett fotbollslag. Men samtidigt så som stämningen var, så bör man ju, måste man ju sätta säkerheten i första rummet.
Mm. Vill du rekommendera något? Vad som helst?
Vad som helst. Kräfter. Kräfter från västkusten. Mm. Fint.
Ja. Men det är väl inte säsong nu?
Nej. Nej, men börjar vi på väg in i den? Ja. Det är det, havskräfter från en fjällbacka är fint.
Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Barack Obama. Mm. Om du kan lösa honom. Mm. Han verkar vara en väldigt, väldigt sympatisk människa i en extremt svår roll. Mm. Eller som han hade. Mm. Det skulle vara intressant att höra hur han, när han inte har kvar sitt ämbete, ser på livet som president. Det skulle vara intressant att höra hur många sån typ pest eller kolera beslut som man måste utsättas för varje dag och sådär.
Mm. Ja, jag ska se vad jag kan göra.
Ja, perfekt. Då får du lycka till med det.
Ja, då får du lov att lyssna ifall.
Ja, definitivt.
Kommer du lyssna på den här intervjun, tror du?
Kanske. Jag kommer nog däremot lyssna på lite andra Värvet-intervjuer. Mm. Men den här kanske. Det beror lite på. Ibland lyssnar jag, ibland inte. Jag brukar vänta ett tag.
Ifall folk säger att den var väldigt bra, då?
Ja, kanske. Ja. Eller om den säger att den var väldigt dålig. Mm. Då kanske jag också lyssnar bara för att... Ibland blir det inte allt som man vill. Liksom. Det kan vara bra om man lär sig sina misstag också. Men än så länge kändes det bra idag. Mm.
Vad härligt. Va? Tusen tack för att du tog din tid.
Tack så mycket.
Kim Källström var det där. Och jag blev så glad av att få vara i hans sällskap. Jag hoppas du också blev det. För övrigt hade jag stort utbyte av att lyssna på en annan intervju med honom, nämligen den som Olof Lund gjort. Och vill du höra mer av Kim, så rekommenderar jag att du också letar rätt på avsnitt 126 och 127 av podden, som alltså heter Lund med H i slutet. Ja, det var det. Nästa vecka kommer mitt samtal med Sveriges största youtuber, Therese Lindgren.
Vid många tillfällen har jag tänkt så här, gud, det här var ju verkligen det sämsta som kunde hända. Ifall jag nu har en historia av ett ganska stort bekräftelsebehov, så var det nog dåligt att jag blev stor på YouTube. För att det är ju som att ge knark till en knarkare.
Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram, hej då.